Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Jocke!
Hej!
Och hej Madeleine!
Hej!
Vem är ni och vad jobbar ni med?
Jag heter Joakim Östman och jobbar som vd för AgroLink, lite IT-företag i Sordo som har väldigt mycket lantbrukare som kunder. Och mig så då är svenska Österbotten.
Och jag heter Madeleine Lindqvist. Jobbar på ProAgria Lantbrukssällskapet med som utveckling och kommunikationsansvarig. Och vi har ju förstås primärproducenter som kunder.
I dagens avsnitt tänkte jag vi skulle diskutera lite kring datasäkerheten och hot mot dem. Vilka skulle ni säga är grundpelarna för datasäkerhet?
Det beror på vad du menar med grundpelarna, men i alla fall så har vi ju hårdvara, mjukvara, så har vi ju enskilda användare. Och det är väl fråga om en viss uppdatering och allihopa. Det är så att säga. Så man kan säga uppdaterad hårdvara och mjukvara, virusprogram, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Skulle jag säga att det är det viktiga saker att tänka på.
Det kan vi ju säga ju att Jocke är ju kanske experten i dagens avsnitt att jag är väl med mig som användare, om vi säger så. Att det finns ju jättemycket saker att jag har reda på, men personligen så kände jag kanske att det är oftast min kunskap som inte räcker till allt jämt, att man inte vet i vilken enda som man ska börja eller att man har nog hört någon gång att man skulle behöva ha säkra lösenord och inte samma lösenord allstans, men hur det ser ut i praktiken så är det kanske en annan femma.
Ja, när jag skulle faktiskt tala med Madeleine lite till det att mycket är faktiskt på användarens axlar och ansvar och jag skulle gissa att viktigast saken så är ju att man känner till vilka risker som finns och kan lite identifiera dem, för då sitter det lite i ryggmärgen att det händer så är man uppmärksam och reagerar i tid helt enkelt.
Ja, det var en jättebra point tycker jag. Just det att man behöver kunna allt.
Nej, här behöver man inte. Men om man vet när lite så denna har funktionerat och hur olika hot på och främst då internet, hur det är uppbyggt och hur attackerna går till. Så känner man till det så är man betydligt mer säker än man känner till.
Vilka hot finns idag?
Det finns ju nog hur mycket hot som helst och det ökar ju lavinartat. Och man kan ju säga också att i och med att Ryssland gick in och började krig mot Ukraina så har man sett att tillväxten på hoten har ökat dramatiskt. Man pratar ju om mellan 100% och 500% av ökningen varit satt.
Oj, det var mycket.
Ja, så på det viset så vet man att det är inte frågan om man kommer till varuutsatt, utan med frågan om när man kommer till varuutsatt för något sorts hot. Men pratar vi om lantbruk och kanske småföretag så är det ju kanske mest helt enkelt att det är olika ransomware-attacker, utpressningsattacker, det kan vara nätfiske och det här också sån här falska virus, hoax, som figurerar väldigt mycket. Och förstås det kan ju komma på olika plattformar, både mobilen och surfplattor och datorn. Och då är det viktigt att man faktiskt kan själv identifiera att det här är säkert ett falskt virusmeddelande. Så att man börjar gå och klicka på någonting, att skanna min dator eller telefon eller vad som helst. För det är just när man klickar som man kan installera ett virus då.
Kände jag igen, för alltså strax före jul så fick jag ett sms som stod att det var från posten. Men det var ju inte, för jag hade ju inte beställt någonting. Vannifrån jag kom vet jag nog inte, men jag minns jag raderade för jag var så det att inte har jag beställt något. Men det var just det att man skulle klicka på en länk, typ att spåra ditt paket eller vad det stod. Men jag gav ju inte att man har beställt något.
Nej, precis. Och förstås satt och identifierade, men tänk om det skulle råka beställa så att det faktiskt väntar alltså, på ett postpaket. Så, så därför är det viktigt att man faktiskt kollar upp det och kommer på e-post att Bakeradressen är rätt. Bakeran faktiskt i posten av sidan eller större posten med ett konstigt i slutet som inte är ett riktigt i eller vad jag gör.
Eller tycker jag ibland att det kommer sån e-post som inte stämmer, att det är bara en massa siffror i handen e-postadressen. Typ att det står polisi och så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Precis, jo nej, helvans faktiskt det var något i koll, både e-postadresser och förstås URL-in eller adressen som finns i en e-post. Men man ser också idag att mycket aviseringar har varit väldigt populärt och speciellt på mobiltelefoner och surfplattor. Och där poppar ju också det sådana här falska virusmeddelande upp nu som då. Och det är lätt hänt om man blir, att man blir nervös och bara trycker på någonting som man ska trycka på helt enkelt. Så är nog bara här att man ska vara lite kall och inte ha för bråttom utan man kollar igenom en noga när man får några aviseringar på det viset.
Ni nämnde att det var viktigt att använda säkra lösenord och utan att berätta lösenord så hur är ett säkert lösenord uppbyggt?
Ett säkert lösenord så ska ju förstås vara många tecken. Desto fler tecken, desto säkrare är det så att säga. Och förr så tyckte man förstås att 8 teckens lösenord var helt tillräckligt. Men idag har man ju kunnat bevisa att vilken person som helst kan bygga ihop en data för under 3000 euro som kräkar ett 8 teckens lösenord på några sekunder. Så att 8 teckens lösenord är inte säkra mer.
Och utan att säga vad jag har för lösenord så senast idag så uppdaterar jag hela lösenordet som vi har till vårt nyhetsbrev. Jag satt riktigt och räkna, men jag hade 13 tecken. Är det lagom eller är det för kort ännu?
Nej, nu är det helt lagom om man minns dumma på hur vi är satt. Men hellre kan man lägga ännu längre. För man kan ju vara lättare att minns ett längre lösenord, och speciellt om man tänker en låttitel eller vad som helst. Och, så. Och vi som nu pratar dialekt, så om vi ändrar om han det låttiteln till dialektord, så då är det bombsäkert, det kan jag säga. Så här är ju bra tips.
Men det är ju ganska mycket program och enheter och saker och ting som kräver lösenord idag. Det kan kanske kännas för många att det skulle vara så enkelt att bara använda samma. Finns det någon väg kring det eller runt det som man slipper det?
För det första så ska man alltid använda olika lösenord för olika tjänster. För varför det är viktigt så är just att ifall en hackare får tag i ett lösenord som du använder. Så det första han gör så kollar han vilka tjänster han slipper in på med ditt lösenord på. Och har du använt det på många olika tjänster så slipper han in på hur mycket som helst. Men det finns ju faktiskt lösenordshanterare ifall man vill använda olika långa, svåra lösenord på olika tjänster. Så jag rekommenderar nog att man använder det. Och då behöver man ju bara minns ett lösenord och det är just det handen lösenordsmanagern man använder.
Då ska vi hoppas man minns det ett och lösenordet man har.
Så är det.
Men här märker jag att många gånger man har kommit tillbaka och man har varit på ledigt eller någonting så har man ofta glömt några av de lösenorden som man har till några program som du kanske inte använder riktigt varenda dag.
Jo, nej, så är det helt klart. Men ett lösenord tror jag nog man har möjlighet till minns. Så. Och förstås, det finns ju nog också andra tjänster. Det finns ju sådana här att du kan gömma fingeravtryck och sådana saker.
Men hur är lösenordshanterare säkrare då?
Det är säkrare just på det viset att de kan lagra. Du kan använda starka lösenord, alltså långa lösenord, 20-30 tecken som du bara sparar där. Du behöver inte minnas en bokstav där utom här sköter lösenordshanteraren om att enda du behöver veta att till vilken tjänst det fungerar. Eller du behöver inte veta heller, du kan bara som skriva in tjänstens namn så säger det vilka konton du har dit och vilka inloggningar du har. Och du behöver inte skriva in dem heller utan du bara väljer i lösenordshanteraren var du ska logga in så sköter den om resten. Och här är kanske bra också ifall man faktiskt får ett virus som ett keylogger-virus till exempel som sitter och avlyssnar dina tangentavtryckningar på säkra fält. Så att.
Om vi ser då till producenterna så dagens jordbruk är till ganska stor del uppkopplat med mycket olika skärmar och program och till och med maskiner i dagens läge så använder ganska mycket internet. Och i och med att man är uppkopplad så får man ju tillgång till ganska mycket information. Och hur vet man att till exempel ett meddelande från leverantören är av leverantören och inte något annat?
Är det ett meddelande som kommer på WhatsApp och sådana saker så behöver man kolla upp att det är faktiskt från han telefon eller han som har skickat det. Och samma gäller ju nog faktiskt på e-post också att man kollar att stämmer e-postadressen. Och man kan ju alltid säga så, är man det minsta misstänksam så kontaktar man faktiskt leverantören och frågar har du skickat här innan att jag ska göra det innan och det innan.
Jag tänkte precis samma. Eller säg att du har en servicemontör som aldrig har skickat ett e-post det och nu börjar bombardera det med en hel massa. Så kanske man ringer och funderar att tycker han att det är bättre att skicka e-post idag eller är det alls det som jag eller är det alls du som har skickat åt mig?
Jo, exakt. Och man kan säga hej då så nätfiskattacker ökat dramatiskt och med nätfiskattack så fiskar man ju efter användarnamn och lösenord. Om man har ju sett att många som har råkat ut för det så har just faktiskt fått ett e-postmeddelande som de har trodde har varit av en leverantör. De har köpt någonting och så får de ett e-post att hej hej tack för ditt senaste köp. Att här har du faktura. Klicka här. Så klickar man och så frågar det. Så säger att fakturan finns här på vår molntjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Och då kanske kommer ett färdigt ifyllt användarnamn och lösenord som man använder på sin egen OneDrive eller något annat. Och klickar man logga in så då är det för sent.
Är det nog svårt? För ofta så kan ju de fakturorna komma på olika sätt. Att du antingen får ett och är det på kredit eller får du som en bilaga till e-posten eller är det just här du ska som klick och logga in någonstans. För det kan ju faktiskt vara så ibland.
Ja, och förstås det blir ju skickligare och skickligare till hacken så tar de sig in i ett e-postsystem av en leverantör så utnyttjar de förstås alla kontakter där och kanske se vilka transaktioner eller affärer som har blivit gjorda så de vet ju att du faktiskt har köpt någonting därifrån men de skickar ett falskt nätfiske meddelande så är det just sådana gånger så man behöver faktiskt nog ta upp telefon och så ringer man leverantören och säger att har du faktiskt skickat en faktura där du ber mig logga in med någon användarnamn och lösenord.
Om man misstänker att man har blivit utsatt för en nätfiskeattack så hur går man då tillväga?
Om en nätfiskeattack som faktiskt har blivit igenom som man tror faktiskt att man har klickat och logga in så då ska man nog det här ringa till eller kontakta leverantören av systemet eller någon annan som klarar av att diagnostisera vad som har hänt och kan få stoppat hastigt. För annars så blir ju alla dina eller personer du har i dina kontaktlistor blir ju faktiskt, de kan få virus då via dig i sin tur. Så att då behöver man nog kanske också gå ut och meddela åt alla som man nu känner till finns i kontaktlistorna man har att nu har jag blivit drabbad. Se upp ifall du får ett meddelande som säger si och så.
Det var nog bra du sa, för jag har en släkting som Instakonto blev hacka på. Och så började jag få en massa privatmeddelanden. Det var riktigt underligt skriva för den här personen, så för första bruk. Hen skrev på dialekt, så var som på högsvensk och lite konstig svensk. Men jag klickade nog aldrig på någonting. Men för jag minns, jag svarade bara att jag tror inte att det är du. Och så kom jag, jo, tryck på den här länken. Så hastigt så kan det ju vara någon, det tycker jag, att en väns konto har varit hacka. Och så tänker du bara, jo, men nu brukar vi skicka länkar åt varandra med det här. Så, att
så är det väl säkerligen också viktigt att kontakta den som du har fått det av.
Jo, så är det. Men tyvärr är ju här, i de flesta fall så känner de redan till att vad som har blivit hänt. För som sagt, när någonting sånt här händer så får de nog en massa med telefonsamtal av drabbade i sin tur, så att säga.
Om vi ser på ett lantbruksföretag, så vilka är de vanligaste cyberattackerna som kan drabba dem, och på vilket sätt drabbas de?
Om vi tar småföretag och lantbrukare, vi slår ihop dem, så då är det ju nog nätfiskeattacker som drabbas säkert allihopa av i någon mån. Att då är det bara frågan om att man faktiskt kan identifiera det själv. Så då är det bara att radera det här meddelandet. Men då finns det ju nog faktiskt, eller vi ser ju idag, så är det just det här utpressningsattackerna som kommer, som blir mer och mer utbredda, och vi ser ju att både små och större företag råkar ju illa ut. Och till och med en personens företag, så idag så är det väldigt allmänt att det faktiskt också blir utsatt för sådana attacker. Och där är ju också att blir man utsatt och faktiskt får ett sånt här ransomware som krypterar all data, så är man chanslös att få upp det krypterat själv. Att då har man bara två alternativ. Antingen betalar man lösen summan för att få tillbaka datat, eller så ser man till att man hade en bra säkerhetskopi och så hämtar man det därifrån och kan fortsätta. Och man förutspår ju också att just det här attackerna kommer att stiga enormt här i framtiden. Att man gissar att det kommer att gå från 20 miljarder till 200 miljarder 2031. Så det är mycket pengar det handlar om. Så att en stor industri helt enkelt.
Och stor industri betyder ju säkert att de har mycket pengar bakom, och så det är mycket resurser att bli bättre på helt enkelt, till ur oss.
Så är det nu, och tar vi nog att det kommer AI, chattrobotar och sådana saker, så kan det också utnyttja lite AI-teknologi som gör det enklare att kanske lura en användare, plus att de hittar på ännu mer avancerade system för att komma åt osäkra datorer och servrar.
Finns det något program som man bör ha på sina enheter då för att minska riskerna?
Ja, här finns det ju nog att virusprogram så behöver man förstås ha på datorer och även på telefoner, speciellt Android-telefoner som har varit utsatta. Men då gäller det också att ha uppdaterad hårdvara, för det lönser ju hellre att du har ett bra virusprogram och din dator är gammal och långsam så han knappt orkar med sig själv, för då orkar inte det här att mota bort det viruset heller.
Men det är som om datorn skulle vara emot en. Då jag alltid kommer på fridags eftermiddagen. Vill du uppdatera? Så jag vill få hem.
Men det är viktigt nog att man avsätter lite tid faktiskt att uppdatera datorn. Och både drivrutiner och förstås mjukvara som Office-paket och virusprogram och sådana saker.
Jag tycker att man märker snabbt på jobbet att om inte Office-paket är uppdaterat så slutar vissa funktioner vart efter till funk.
Jo, när så har blivit på senare tid, ja, för Windows 10 och Windows 11 skickar ut så mycket uppdatering. Alltså, ifall man uppdaterar Office-paketet i lika hög utsträckning så börjar vissa funktioner att fallera helt enkelt, så att man märker det. Men ändå oberoende så skulle man kanske behöva lägga veckomånadsschema att man faktiskt avsätter lite tid för att sköta om de här sakerna. Då har vi nog en lantbruk eller ett mindre företag också som inte har kanske, man har inte förstås personal, man har ju inte egen IT-personal. Och oftast så kommer det upp till den som förstås beställer tjänsten om man ska ha internet eller vad man ska ha, att där redan specificera vad man ska ha för säkerhet. Och många gånger så blir det förstås installerat en modem, en router som är tänkt kanske mer för hemmabrukat, som kanske används på ett företag där man kopplar in mycket andra grejer och saker. Och kanske är bra att han den modemen router när han blir installerad, men även sådana hårdvaror som innehåller mjukvara som behöver vara uppdaterad. Och jag misstänker det finns inte många av de här lantbrukarna eller småföretagarna som faktiskt loggar in i sin router och kollar att det finns det här någon uppdatering som ska börja göras.
Alltså jag vet, vi har gjort det till hem en gång, så inte han funkar. Men alltså Fusi har ju helt chilled internetanslutning, så det tror jag inte att vi har gjort så.
Och förstås är det bra att det blir gjort någon gång när det inte fungerar, så att säga. Men många gånger så är det ju samma sak där, att har man en 10-15 år gammal router så är inte den säker någon mer inte. Och sådana grejer är ju dyra heller inte, så är det ju klart till butiken och köpa en nyare modell som har bättre säkerhet. Och plus att de behöver man också vara lite kunnig, för man behöver nog det här logga in och konfigurera den så att man byter lösenord, så att inte fabrikslösenordet på den. Och kanske också tänka igenom lite om man pratar om wifi-teknologi, vilka apparater man ska koppla in. Att är det frågan om lite osäkrare apparater, att man har dammsugare och kylskåp och sådana saker som ska kopplas till internet, så bör man göra ett skilt nät just för sådana lite osäkrare grejer. Och ja, att man använder eget lokalt nätverk då för data som man använder själv.
Och i dagens hushåll kan du väl nästan koppla in vad som helst.
Ja,
belysning och ja, allt möjligt.
Precis, det finns ju allt från mössfällor till belysning till dammsugare och kylskåp och sådana saker. Och fram tills idag så kan man ju säga att det finns inte något säkerhetstänk överhuvudtaget i många av de här förmånliga IoT-apparaterna som belysningar och mössfällor och sådana saker. Så att stoppa in ett sånt i ditt eget lokala nätverk så har du en jättestor risk att en hackare kan använda den när han gör intrång helt enkelt i ditt lokala nätverk.
Det låter nog häftigt att man ska vara hacka och mössfällor sin.
Ja, nej, det låter det, men man ser ju faktiskt idag när de brukar prata om DDoS-attacker på stora internetleverantörer och sådana saker, så de identifierar ju att det är väldigt stor procent av de här apparaterna som utför de här DDoS-attackerna som består av kylskåp.
Och om vi frånser lantbruksföretag och småföretag och ta till gemene man, så vad skulle du säga att största bristerna finns gällande IT-säkerhet?
Jag skulle nog säga att det är faktiskt mellan öronen, tyvärr. Och lite beklämmande är det på det viset att man tänker kanske inte på att man har e-post i telefon och på datorn och alltihopa. Och kanske man, när man sitter på datorstolen så är man lite mer skärp. Men när du sitter och kör bil, eller inte kör bil, men när du stannar bilen och scrollar genom flödet på telefon, så då är du kanske inte alls så uppmärksam. Och då kan saker och ting hända.
Och jag tror att det är precis som Jocke säger. Men jag tänker bara på mig själv som användare. Jag tror nog att den här telefonen är en jättestor risk. För att, inte för att jag har framme körna jättemycket. Men jag är den enda i vårt hushåll som har ens inloggningstelefon. Jag laddar så trycker jag bara på sidan och så har du upp telefon. Så ifall man ska glömma någonstans eller ifall man ska ta den, så slipper du till allting som råk finnas på han enheten då.
Ja, men som sagt, ett av de bästa skydden så är faktiskt att man faktiskt funderar lite själv på de här olika sakerna och kanske tar in lite information, så att man faktiskt bygger upp en liten reaktionsförmåga hos individen eller personen, att det kommer i mellan öronen, så att säga, ett litet filter. Så.
Ja, jag behöver inte vara här du. Vet exakt hur du ska logga in på din router. Det kan vara här att du börjar ringa varningsklockor och kommer med underliga meddelanden.
Exakt. Att man, det händer när jag tycker jag märkt av eller hört om någonting. Att nu kanske jag är lite mer på min vakt och kanske ringer och kollar upp vissa saker innan jag klickar och går vidare.
Men som du nämnde tidigare här, så är det en väldigt stor marknad för hackarna, och det blir bara smartare och smartare och har lättare till framstå som någon annan. Så hur kan man egentligen veta att det är riktigt? Måste man hela tiden vara osäker?
Nu är det lite på här viset. Man ska alltid vara lite på sin vakt. Så är det, för man kan aldrig bygga någonting riktigt säkert. Och vi pratar ju lite om routrar här. Att säga att du skaffar en router och du har fabrikens användarnamn och lösenord som vem som helst som har tillgång till internet kan gå och se på några beskrivningar. Och säga att de vill bygga upp ett system och lura dig, så har de egna namnservrar som pekar till egna webbsajter de gör. Och vill de göra en exakt kopia av din banksida till exempel, så kan de göra det, och så går de in i routern och så styr de om IP-adressen som pekar till deras banksida. Så fast du skriver in www.op.fi till exempel, och de ska ha gjort det, så kommer du till www.op.fi som ser exakt likadan ut, men det kan vara deras sida. Och det kan ni inte kolla upp enkelt inte. Därför ska man alltid vara lite skeptisk. För det går inte att skydda sig 100%.
Ja, det är väl det som är beredskap. Att man är lite förberedd så att man hamnar ut för det här.
Precis. Om man säger som de här riktigt viktigaste sakerna, så är att man har starka lösenord. För då förebygger man ju mycket. Och att man är lite aktsam om man klickar på. Och lite skeptisk mot egentligen all info som kommer in tills man har granskat det lite själv.
Men det här påminner lite om att man gick i skola, att man ska vara lite källkritisk. Det känns som att det är lite samma principer, att du ska inte riktigt lita på allting du läser.
Nej, det är nog bra. Tänk till dessa tider, speciellt om man ser hur brant ökningen är just med de här cyberattackerna. Frågar man en bank idag, så säger de 90% av alla inloggningar så är falska inloggningar. Någon som försöker bryta sig in på någon annans konto. Under 10% som är faktiskt de som ska göra det, så. Och då har vi ju ganska bra här i Europa, speciellt i Finland, där bankerna har tvåstegs autentisering hur länge som helst. Och där är egentligen krav från myndighetshåll att så måste det vara. Men tar vi nog i USA, finns det inga krav överhuvudtaget på några sådana saker. Så. Så kanske en annan sak är också att man sätter upp tvåstegsautentisering där det är möjligt, för det är extremt bra skydd.
Vad är tvåstegsautentisering?
Tvåstegsautentisering så betyder att du autentiserar i två steg. Först loggar du in och så måste du bekräfta från en annan apparat. Din telefon, ett e-postmeddelande eller något annat som troligtvis en hacker inte har tillgång till.
Det använder vi bland annat på Lantbrukssällskapet då man loggar in på Office.
Ja, ni har alla Office och e-posttjänster har ni tvåstegsautentisering. Och då, till och med fast man skulle gå på handenheten att man skriver in användarnamn och lösenord, att någon skickar en blufffaktura eller något annat, så fast de får tag i användarnamn och lösenorden så slipper de ju in på tjänsten då, eftersom det kommer till frågat. Är det du som försöker logga in och ber man på sig själv då? Jag har inte loggat in, så tar man ju nej. Så då betyder det nej att hacka en också.
Det låter som en ganska bra trygghet. Och ni nämnde Office och Outlook, men vad annat kan man skydda med tvåstegs?
Nej, egentligen idag så kan man väl nog skydda de flesta konton. E-postkonton och Google-konton och Microsoft-konton och Apple-konton kan man skydda också. Och egentligen alla konton man kan skydda med tvåstegsverifiering så kan man nog bra göra det. Speciellt om man förenklar det lite och har till exempel man har en autentiseringsapp i telefon och dit kör man alla konton, så blir det lättare att säkerhetskopiera och underhålla. Speciellt när man ska byta telefon så är det viktigt att man får med alla de här kontona man ska autentisera med i telefonen.
Jag tycker det är jättesmidigt att använda, att det tar som inte extra tid. Då är det som att aktivera och koppla så att det är tvåstegs. Att det är bara att jag trycker och det är nog jag som håller på och loggar in.
Plus att det känns tryggare. Ja, det.
Du nämnde flera gånger här med säkerhetskopior. Och hur ofta borde en sån göras? Och vad allt ska man säkerhetskopiera? Är det lönt att säkerhetskopiera allting man har i datorn? Eller?
Det beror på det. Jag skulle säga att det är viktigt att kanske klassificera data man producerar. Att då klassificerar man hur viktigt data är det. Är det det här allvarligt? Kan det få en allvarlig konsekvens ifall det data förloras? Blir det betydande konsekvenser eller är det helt försumbara konsekvenser? Så då kan man som säga vilket data är viktigt att det faktiskt blir säkerhetskopierat. Och då kan man nästan säga att det viktiga data kan ju säkerhetskopiera varje dag helt enkelt. Det finns ju molntjänster idag som kan säkerhetskopiera direkt. Du ändrar datat som blir det säkerhetskopierat. Men det är ju som väldigt viktigt ifall du blir utsatt för en ransomware attack och krypterar alla filer på din dator och ditt nätverk, så att antingen pröjsar du och hoppas på att hacken är så godvillig så han faktiskt skickade säkerhetsnyckeln fast du har hostat upp otaliga bitcoins. Så. Eller så struntar du bara i hacken och formaterar om datorn och tar tillbaka dina säkerhetskopior och så kör du på nytt några dagar efteråt.
Och vad man säkerhetskopierar så är säkert lite olika mellan privatperson och företag, lite vad som för som privatperson kanske jag mest tänker på bilden som jag har sparat på datorn, och det är ju bara där jag har en sån där extern hårdskiv, men är ju bara det att det har ju handlat tid att söka ett hundi hårdskivon och kopelion och kopierat, inte ju henne jobbigt egentligen, men inte gör jag henne ofta.
Så då kan jag nästan rekommendera en molntjänst istället, för här sköter det helt automatiskt. Direkt bilden landar i datorn så är den säkerhetskopierad på molnet.
Ja, det låter nog som ett bättre alternativ.
För man kan ju, prata med några datorer och hårdvara, så kan man ju säga som så också att man behöver man kan, behöver inte förlora data beroende att man har blivit utsatt för en attack, utan det kan ju hända att han är hårdvaran bara ger upp, han går sönder. Det är ju elektronik som inte håller för evigt. Så.
Det var jag med om. Jag skrev med ett slutarbete i Skuffis. Så krascha hela hårdskivan och jag skriva 30 sidor. Men då hade jag faktiskt säkerhetskopierat på en del externa. Så det var ju tur. Men annars skulle jag nå vi. Och då sa det bara, jag minns att jag lämnade in datorn, att han är för gammal, att det går som inte gör något. Jag håller inte mer.
Ja, nej, så är det. Och som sagt, man sitter vi också, det är klassiska, det speciellt jordbrukare, att man har bokföringsprogram på datorn och så sitter man där kvällen innan allt ska in till deklaration och knackar in allting och så händer det att hårddisken lägger av på datorn och där har allt jobb, hela årets jobb försvunnit. Så då är det nog viktigt att man har en säkerhetskopia.
Du har lite nämnt här tidigare redan, men om du skulle ge 5 tips gällande datasäkerhet.
Vi börjar med det första då. Se till att du har säkerhetskopieringen i kik. För har du det så kan du leva ganska tryggt oberoende om hårdvaran går sönder eller att det skulle hända det värsta. Du får en ransomware-attack. Och just för att man inte ska, att man ska känna sig trygg med datorn och det här mobiltelefonen, så se till att du avsätter lite regelbunden tid en gång i veckan med att uppdatera mjukvaran, virusprogram, Office och tredjepartsprogram du använder i datorn, och kanske en gång i månaden drivrutiner och säkerhetsfixar som är mer på hårdvarusidan då. Och som tredje då, att använd säkra lösenord. Känner du på dig du har osäkra lösenord, så byt ut dem redan idag till långa säkra lösenord helt enkelt. Och som sagt, bra att tänka på att säkra lösenord får man bra med dialektord. Speciellt meningar, för de finns inte i några ordlistor som AI kan använda som för att påskynda att man kan kräcka ett lösenord. Så på det viset är de väldigt säkert.
Det tycker jag var ett jättebra tips.
Och som sagt, använd sund förnuft. Det är väldigt bra att vara lite skeptisk mot allt som kommer in och analysera lite förrän man klickar på länkar i e-post och i webbläsaren. Och där och ge akt på att URL-adressen är okej, så att är det posten som man skickar, det står posti.fi och posti med något konstigt i slutet eller något annat. Och förstås att vill man faktiskt förkovra sig lite, så finns ju nog väldigt bra på internet att man kan läsa lite vad det är olika säkerhetsföretagen som F-Secure och Norton och det händer, för de postar ut väldigt lättillgänglig information om olika hot som är på gång nu helt enkelt. Och förstås, jag vill ju inte skrämma upp någon heller, inte så att man vågar använda datorn inte, utan att i de flesta fall är det tryggt, men man ska veta vad som finns på nätet och vilka hot som förekommer helt enkelt. Och att det ökar dramatiskt, så känner man till de sakerna. Så
om det låter för bra för att vara sant, så är det säkert falskt.
Så är det. Helt klart. Där ska första varningssignalen lyda när man ser något sånt.
Jag undrar om det är att du ser ju inte internet. De flesta har ju antingen en dator eller telefon eller både och. Men det som sker där är ju som inte någonting du kan ta i fysiskt. Men det är klart, det kan ju påverka dig jättemycket. Så som användare kanske känns lite så det överväldigande. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag börja? Men så tänker jag att börja någonstans. Byt det lösenordet till, är det till Gmail-kontot det, eller är det till Office-program eller vad du nu har för program som du använder dagligen som du absolut inte vill att någon ska komma åt. Eller laga inloggning till telefon om du har det idag. Att man måste väl inte göra allting på en dag.
Nej.
Eller så ringer man till någon som kan.
Så är det. Ja, och speciellt ifall det är frågan om routrar och sådana saker. Man är lite osäker på brandväggar. Och, så då kan man nog ringa till en specialist som kollar upp det helt enkelt. Men som sagt, att just till denna att köper man smarta belysningar och lampor och sådana saker. Att man kanske tänker en gång till då innan man kopplar in det och ser till att man faktiskt har ett litet gästnätverk eller ett annat nätverk som är mer dedikerat för sådana här osäkra IoT-grejer. För här ser vi här på kommande idag. Du kan köra vad som helst som ska kopplas upp helt enkelt. Och då behöver man kanske också att IT-säkerhet och det här grejerna som kanske inte går hand i hand inte.
Tack för att ni tog er tiden och kom hit och berätta om det här idag.
Tackar.
Ja, tack. Det är viktigt att det kommer ut faktiskt att användarna börjar fundera lite mer vad man har på gång helt enkelt.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.